Ja, visst är det fantastiskt att få tro på en sådan herre, en sådan skapare, en sådan frälsare som Jesus. Jag var med om ett mirakel till i veckan. Jag har säkert varit med om fler, även sådana som jag inte riktigt har varit medveten om också. För gör ni som jag, ibland så ber man till Jesus. Och så händer det som man har bett om. Men det sker så naturligt att man liksom inte kopplar ihop att det var bönen man bad och Jesus svar som kom. Och så kan det gå ett tag och så kommer man på, men oj, jag glömde ju tacka dig. Det var ju du som var med där. Så jag är övertygad om att det händer så många mer saker än de som vi ser. Varje gång vi har bett. Därför att han har sagt att två eller tre kommer överens om och be om i mitt namn. Det ska ske. Nu är det en liten översättningsmiss där. Som säkert Anton vet som kan grekiska. För det står att vad två eller tre har bett om och är ett i ande. Det ska ske. Likadant det här stället där det står att två eller tre är samlade i mitt namn. Det har vi använt som en ursäkt för att bara vara två eller tre. Eller jag vet inte varför vi använder, men ofta är det så för att uppmuntra att men i varje fall där två eller tre är samlade, där är Jesus mitt ibland. Men det står precis samma sak egentligen, inte där två eller tre är samlade, utan det handlar om att på den tiden i synagogan måste man vara 11 för att ha en gudstjänst. Annars räknades det inte som gudstjänst. Och då går Jesus emot det lagliga, det etablerade. Och så säger han, men där två eller tre är samlade, det räcker. Men så kommer ni som är själva kärnpunkten och är ett i ande. Där är jag mitt ibland. Och jag tror det är det som Jesus håller på att utgjuta här. Det här som det uttryckte med att det känns kärlek, det känns kul. Vi hade en julfest igår där Gud var med. Och där vi skämtade lite och så här. Per, han var lite bekymrad hemma. Han sa, men Eva, det är inte säkert att de vågar. Vågar de inte så tycker de bara det är pinsamt. Ja, men så är det finns säkert några som vågar. Och då tar vi fram de som vågar. De andra behöver inte. Och ni vågar ju. Så det blev lite kul. Vi hade både Hulken och allting här på besök i charaden. Men det var kul. Okej, åter till mitt under i veckan. Jag har varit inne på predikantveckan och det är ju så här att de har ju så oerhört dumma länsgränser här uppe. Jag förstår inte varför de ska ha dem. Så till Bro, där är det liksom Stockholm och där betalar man en summa när man åker pendeln. Och så för att man åker en bit till där ändå pendeln fortsätter så ska man betala extra. Så jag bad till Gud och sa, Gud, jag behöver ett ekonomiskt mirakel här. Jag vill att du är med i de här resorna. Jag måste göra dem. Och sen har jag ju letat upp vad som finns att köpa. Och så här, man kan köpa remsor, man kan köpa årskort. Och så här, då finns det något som heter 72 timmars kort. 200 kronor kostar ett sånt. Och då får man åka precis hur mycket man vill under 72 timmar. Men egentligen så skulle jag behövt åka hem mycket, mycket tidigare på torsdagen. Jämfört med tiden då på måndagen. Så när jag kommer till kuren där. Så sitter en gubbe där inne och någon annan håller på att fixa med fönsterrutan. Jag tar upp min plånbok för att köpa ett sånt här kort. Och han bara, nej, gå med dig, säger han. Jag bara, jaha. Så jag fick åka in där då och så här. Och så kunde jag istället köpa ett 72 timmars kort på hemvägen. Och då räckte ju det. Och sen varje morgon som jag kom. Det kunde sitta en gubbe där inne i rutan. Men det stod ändå en sån här skylt. Bara passera, vi tar inte betalt liksom. Det stod inte så, men ungefär så. Så jag behövde inte betala på en enda av de här resorna. Vem är inte Jesus? Eller vem Jesus inte är? Jesus, nu bara ber jag att du är med mig. Nu har jag skrattat och flamsat här. Så nu behöver jag samla mig i din heliga ande, Herre. Jesus, att den här predikan blev vad du har tänkt att den ska bli, Herre. Hjälp oss att samla tankarna. Hjälp oss att höra det som du vill säga till oss, Herre. Hjälp mig få förmedla det som du har tänkt. Amen. Jag tror att det finns en anledning till att alla människor finns här. Jag har inte det här västerländska tänkandet då jag tror att allting som sker måste ha en anledning. Lite grann i vår värld så söker vi en anledning. Jag kommer ihåg speciellt kan det vara 2 år sedan, det var en rattfull lastbilschaufför som körde av Ystadfärjan. När han kom ut därifrån och började köra på vägen så utplånade han en hel familj. Mamma, pappa, barn, jag tror de var 5 personer som bara försvann på ett ögonblick. Och då är vi i vår kultur sådana att vi försöker finna en anledning till varför sådana här saker händer. Jag tror inte det finns en anledning. Jag tror det finns tragiska olyckor. Vi lever ett liv där liv och död hänger ihop. Även om vi mycket har flyttat ut döden på entreprenad. Jag pratade för ett tag sedan med en sjuksköterska som berättade att det finns människor som ligger ensamma på sjukhuset och dör. Skjutsas iväg till kremering. Och därifrån kommer någon anhörig och hämtar en kruka. Och ibland inte ens det, utan en anhörig blir bara hänvisad till en minneslund. Man har liksom flyttat ifrån sig. Det finns inte med i vårt liv. Och jag tycker det är tragiskt. Jag tror att vi behöver ha den här spännvidden mellan liv och död. I den romska kulturen så är det vanligt att man har en öppen kista. Det kan kännas otäckt för oss på en begravning, men ändå på något sätt att man in i det sista vill vara med den och visa den sin aktning som dör. Förr så kunde man ha den döde kvar i ett rum väldigt länge efter. Och människor var vana, man gick in, man tog farväl och så här. Jag tror vi behöver den aspekten också. Det är en viktig del och det är ingenting att vara rädd för, döden. Men det var inte döden jag skulle prata om, men jag tänkte på det här. När jag sa det att varje människa är här av en anledning. Det finns en anledning att vi är födda just nu. I Ester står det, vem vet om inte du just för en sådan tid som denna har nått konungslig värdighet. Har nått kunglig värdighet. Det är inte bara till Ester som Gud säger det här, till den här tiden då hon var när Mordekaj fanns, när den onde Haman hotade judarna, när Gud hade öppnat för henne så hon kom in i borgen i Susan och fick vara med och rädda allihopa. Utan jag tror över oss finns en sån kallelse idag. Det finns en anledning att vi är födda just i denna tiden. Och jag brukar tacka Gud. Jag brukar säga tack käre Gud att inte jag var frälst där någonstans från 60-talet fram till 90-talet eller 80-talet. När det nästan inte hände någonting i kyrkorna. Utan att jag har fått bli frälst på en sån tid då man kan se hur du rör dig. Då har jag fått vara med om skrattrörelsen och New Wine-rörelsen och fallrörelsen och alla de här. Vi är så här så jag behöver ju ha saker som händer. Jag tycker det låter i den här Per. Jag hör det så här. Är det högt ljud på dem då? För det puffar när jag pratar. Men jag är inte så säker att jag hade varit med på vägen om jag inte hade sett någonting. Eftersom Gud har gjort mig till en känslomänniska. Så jag har fått bli född och frälst och kallad just för en tid som denna. Och det är du också. Och jag hoppas att min förkunnelse idag kan hjälpa dig att ta nya trosteg. Och känna att yes, idag fick jag någonting som jag inte hade igår. Idag fick jag fylla på. Idag har jag fått en färsk olja. Det står i andra konungaboken om det. Kvinnan som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisa och sa: min man, din tjänare har dött och du vet att din tjänare fruktade Herren. Nu kommer hans fordringsägare och vill ta mina båda söner till trälar. Elisa sa till henne, vad kan jag göra för dig? Säg mig, vad har du i huset? Hon svarade, din tjänare har ingenting annat än en flaska smörjelsolja. Då sa han, gå och låna dig kärl utifrån av alla dina grannar, tomma kärl, men inte för få. Gå så in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll i alla dessa kärl. Och när ett kärl är fullt, då ska du flytta undan det. Då gick hon ifrån honom, och sedan hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner och bar fram kärlen till henne, och hon hällde i. Och när kärlen var fulla sa hon till sin son: bär fram åt mig ännu ett kärl. Men han svarade henne: här finns inga kärl mer. Då stannade oljan av. Är det någon här inne som har känt sig tom någon gång? Nu ska vi se att du kan känna dig glad för att du har känt dig tom. Om du har känt dig tom av den anledningen att du har gett ut. För så länge vi ger ut, så länge vi blir tomma, så länge kommer Herren att fylla på. Men när vi börjar hålla tag i det där som vi har fått av Gud, smörjelse, välsignelse, auktoritet, Guds närvaro och allt det där vi får ta emot, när vi börjar hålla det för oss själv och ha en egen liten VIP-klubb där vi bara sitter och myser med helig ande, då kommer oljan att stanna kvar och härskna. Att ge ut ständigt, det man får ta emot på söndagen, det ger man ut på måndagen. Det man tar emot på tisdagen på finskbönen, det ger man iväg på onsdagen. Det man tar emot på onsdagen på bönen här, det ger man iväg på torsdagen. Och det man tar emot på fredagen på fredagsgruppen, det ger man iväg på lördagen. Och sen är det söndag igen, och så fyller vi på igen. Så tror jag det är tänkt att det ska fungera. Vi har också sett det här hända i det fysiska, när oljan inte tar slut. Vi var på läger tillsammans med Nybro pingstförsamling längst uppe i norr på Öland, överför Löttorp. Och på onsdagen så upplevde jag att helig ande sa till mig: Eva, på fredag när läget är slut och ni ska sända hem ungdomarna, då ska ni inte bara göra en vanlig gudstjänst, utan ni ska smörja varenda en av dem med olja och sända iväg dem till tjänst. Så jag delade det på morgonsamlingen med ledarna, och de sa: jättebra, men så jag har ju bara min lilla oljeflaska. Ja, men det är lugnt, säger de. Jag åker iväg och köper olja. Så när fredagen kom, då hade hon varit iväg och köpt en halv liter med olja. Och så ställer vi upp oss, alla ledare och alla barn. Jag tror vi var 75 tillsammans med ledare och barn. Och så står jag där. Och precis, vi gjorde en sån här bönetunnel, det vet ni vad det är, va? Ja. Och precis när den första ska börja gå igenom tunneln och fram till mig, så upplever jag att den helige ande säger till mig: Eva, du ska inte bara doppa ett finger i oljan, utan du ska slå handen full och så ska du smörja dem. Och jag som är kvinna, jag tänkte: åh hjälp, hur ska det gå med deras kläder? Men så tänkte jag: har Gud sagt det, så fixar han kläderna också. Där. Så när de börjar gå fram, då hällde jag handen full med olja. Och vi kommer in i ett profetiskt flöde. Så många gånger så hann oljan rinna ut ur handen på mig innan de kom fram. Och innan man hade bett färdigt, så jag fick fylla på igen. När vi hade bett för ganska många, så tittade jag ner på flaskan och upptäckte att det hade sjunkit så här mycket i flaskan bara. Så efterhand som jag hällde sen, så visade jag upp flaskan. Och det sjönk liksom inte mer än ner till hälften. Vi bad för alla ledarna. Jag kände hur helig ande sa det: så länge du gör det som jag säger till dig att göra, så ska aldrig någonsin oljan sina. Den sista de bad för, det var mig. Kommer det händerna på, och jag trillade på golvet i Guds kraft. Och det är någon som tar den här oljeflaskan och så häller de så här olja över mitt huvud. Och det måste ha gått ut ganska mycket olja, för jag var helt smord, eller jag får säga. Men när vi tittar på oljeflaskan så är den halv. Jag räknade sen, jag som inte kan räkna, jag satte mig ner och försökte räkna ut att med alla oss, om man räknat i handen en för plats en matsked, så skulle det gått 1 liter och 15 centiliter, tror jag det var jag kom fram till. Och ändå så fick jag ju slå många gånger när det hade runnit ut. En halv liters flaska gick det 2,5 deciliter på. Ett mirakel, likadant som det här med änkan. Jag berättade bara för att visa att Gud är verklig. Mitt i vardagen så är Bibelns ord sanna och gäller för oss också. Det var en rektor vid ett amerikanskt college som fick besök av studenter. En del av dem mådde inte så bra. Och en av dem kom in och sa, jag tror inte på Gud längre. Så rektorn han sa, men berätta för mig vilken slags Gud du är som du inte tror på. När studenten hade gjort det så sa rektorn, nej, den guden tror inte jag heller på. Och så fick han berätta om Jesus och hur Jesus var. Och det finns ju många olika slags gudsbilder, eller det finns många olika slags bilder av Jesus som vi har. Många av dem är präglade av hur vi har haft det som barn. Jag fick lära mig när jag var barn att man måste vara duktig. Hade man varit duktig, då kunde man få en belöning. Men inte annars. Man måste förtjäna den. Och faktiskt mycket av det har jag haft med mig och har med mig när jag kommer till Jesus. När jag kommer till Gud. Jag försöker väldigt mycket jobba för honom. Vara duktig och ordna liksom. Och ibland så får jag känna hur han säger, men Eva, sätt dig ner. Jag håller inte på att fixa så mycket hela tiden, utan bara vara. Och det är inte lätt. Andra har en annan bild med sig och den präglar hur man ser Gud. Det är faktiskt så. Det är därför Jesus han säger att den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska min fader som ni inte har sett. Vi formas av dem som vi har runt omkring oss. Men någonting som är skönt är att Jesus han bär inga etiketter. Han har ingen label som är på honom. Vi var på predikantveckan här, George och Andreas. Och det var en man som pratade oerhört fort. George sa, jag fattar ingenting. Och jag måste hålla med om att till och med jag fick sitta med öronen på helspänn. Och så hade han så här jättekomprimerad text också. Så jag försökte läsa och lyssna samtidigt och det gick inte ihop. Så till slut gav vi upp det som stod där, så försökte jag lyssna. Men han var jätteduktig. Han talade om generation Y. 80-talisterna, hur de är. Hur når vi som församling och kommer framtidens församling och vad? Hur talar vi ett språk som de här människorna förstår? Och jag tycker sånt är väldigt bra att lyssna på. För även om Jesus ger oss nycklar och det står att vi ska vara småda så att alla hör vad vi talar, alla förstår vårt språk, så måste vi ändå också förstå den tid vi lever i. Man kan inte bete sig som man gjorde 1930 i kyrkan idag. Därför når vi inte de människorna som är där, för de har ingen aning om vad man sysslar med. Inte ens jag var med 1930. Så jag vet. Men ändå så är inte Jesus en generation Y. Han är ingen juppie, han är ingen generation X, han är ingen 40-talist. Han är ingenting av det här. Ändå så fanns han bland etablissemanget. Fanns en andlig och politisk elit på den tiden bland judarna, äldste präster, skriftlärde som kompromissade med ockupationsmakten, som stred med ockupationsmakten, som ville ha lugn och stabilitet i samhället, som ville få en judisk kommun som fungerade. Och på ett sätt så skulle kanske Jesus ha passat in där. Han var ju fridsam. Han talade om att betala skatt, talade om att ändå ge till kejsaren vad kejsaren behövde och ge åt Gud vad Gud behövde. Men han var inte sån. Han anpassade sig inte varken efter judare eller romare. Egentligen så sökte han och kom för en radikal förändring, ett Guds rike som var på väg. Aha, tänker du. Fortsätter du med de här, för de finns. Kan ta en till. Så. Var han revolutionär eller var han slot? De ville ju kasta ut romarna med våld. De rekryterade massor av unga män från Jesu hemtrakter. En av dem var Simon. Han var slot. Men Jesus var ingen slot heller. Han var ingen revolutionär. Även om hans budskap var revolutionärt. När han spikades på korset så hängdes det en skylt. Jesus från Nazaret, judarnas konung. Nej, han var inte det. Han väntade på omvälvningen från Gud och han sa nej till allt hat och all nationalism. Han talade om nåd. Inte revolutionär på det sättet. Men var han eremit då? Var han en eremit? Man försöker ju göra det idag. Man försöker bygga kloster. Man försöker bygga kommuniteter, heter det va? Det är väldigt mycket i vårt land också. Jag har inget emot det om någon människa känner att jag behöver åka till ett ställe och ha lite frid och lugn och ro ett tag. Och vill man ha lite rökelse och god doft och väldoft under tiden och ha en bild på Jesus att titta på, så må det väl vara hänt. Därför att vi behöver ha oaser idag där vi bara kan komma och vara. Men jag tror inte att vi ska gå in och sätta oss i kloster. Jag tror inte vi ska gå in och isolera oss på sådana här områden, utan tvärtom så tror jag vi ska riva väggarna och komma ut i samhället. Jag kände mig som en flygvärdinna där, såg ni det? Så här. Balal. Och Jesus, han var inte eremit. Han låste inte in sig. Johannes döparen, han gick ut i öknen, men även i öknen så steg hans rop ut så att människor kom till honom och blev döpta. Jesus kom ut där och blev döpt. Han var inte heller en eremit, fast han fanns på platser där man skulle kunna tänka sig att han var. Var han fundamentalist? Många som tycker det är ett fult ord. Jag är glad om någon säger fundamentalist till mig. Vet ni varför? Därför att fundamentalist, det betyder att man har ett helt odelat fokuserat sinne på det som man tror på. Och jag vill ha ett helt odelat fokuserat sinne på Bibeln och på Jesus. Jag vill vara fullständigt intagen av ordet. Jag vill vara helt fullständigt intagen av vad löfterna säger. Jag vill vara intagen av det profetiska. Jag vill vara intagen av mirakler och kraft. Jag vill vara fundamentalist på ett gott sätt. Där det här var för att vara inom mig. Man skulle ju kunna tycka att Jesus, han var fundamentalist. Kanske kunde satt etiketten farisee på honom. Därför att de hade en stor respekt för gamla testamentets skrifter. De trodde på änglar. Fariseerna trodde på uppståndelsen. Det var många av de andra judiska förgreningarna som inte gjorde det. Men fariseerna gjorde det. Så var han en farisee? Nej, han var inte det. Och du och jag får sakta oss så att vår lilla farisee inte hoppar upp. Har ni tänkt på vad nära ytan den kan ligga ibland? Om man är snabb och uttalar sig om andra människor och bedömer vad de gör. Och jag får hålla på sig till min och gå jätteofta. Jag vill inte ha den, men den finns där. Jesus var inte farisee. Han tillhörde han de utslagna. Jag tänkte på den här utställningen som var i Uppsala, Ecce Homo. Jag har mycket funderat på Uppsala sen jag och Per vi lyssnade på Herman Lindqvist från Istid till framtid. Och hur Herman där berättar att när väckelsen i Uppsala fanns, det här det hette ju inte Sverige då, men fanns det här stället samlade plats för oss att tro. Och sen bestämde man att människor skulle kristnas. Det var inget val. Antingen blir du kristen eller så halshugger vi dig. Och vi vet ju att så funkar det inte. Hjärtat måste ju vara med. Det måste vara hjärtats ja till Jesus. Och utifrån ett sånt tvång så växte kristendomen fram i det här landet. Och jag har funderat på vad är det som gör att det kommer så mycket konstiga grejer i Uppsala. Att där domkyrkan står, där finns så mycket orenhet. Ecce Homo igen, det var där man först visade den här utställningen i Sverige. Nu i förra veckan så var det miljökonferens. Jag tycker det är jättebra att vi är satta och förvalta världen. Men vi är inte satta att plocka in buddhism, hinduism och häxor och kristen tro i Guds hus. och välsigna jorden och slå på gånggångar och hålla på och släppa loss all världens all sköns andemakter i Guds hus. Det är vi inte kallade till. Om man sen som kristen hade gått till universitetet och så här där det här är och håll på, det är en annan sak. Men synkretism är ingenting vi ska hålla på med, utan Guds hus måste få vara Guds hus, och där vi har en ren tillbedjan i ande och sanning till Gud. Det är jätteviktigt. Men när man gjorde den här utställningen Ecce Homo så gjorde man om Jesus till prostituerad. Man gjorde om honom till homosexuell. Det är en skillnad att tillhöra de utslagna, att vara utslagen eller att vara för de utslagna. Jesus var inte och är inte det här. Däremot så är han bland alla. Han är tillsammans med alla. Han finns där för alla. Han vill möta människorna på plattan. Han vill möta de homosexuella. Han vill möta den prostituerade. Han vill möta direktören som i gråzoner håller på att förskingra pengar. På alla områden så vill han vara med och vara syndares vän. Men inte en syndare. Jag skulle vilja säga så att han tillhör inte vår grupp, men vi tillhör hans. Det är en skillnad på det där. Jag tror jag har skrivit det med. Har jag inte det? Ja. Han tillhör inte din grupp, men du tillhör hans. Jag håller på att öva mig och göra sådana här, för jag har förstått att sånt här ska man nog ha när man är med i tiden. Så därför så håller jag på att öva mig och göra så här. Overhead. Jag är så glad, jag har inte kunnat göra sådana bilder innan, det har jag lärt mig nu. Jag har också sagt att Jesus spelar inga roller. Vi gör ju det, eller hur? När Per han kommer till sitt företag, då är han chefen Per. Han träffar sina säljare, coachar dem, då är han coachen Per. När han kommer hit till kyrkan, då är han kyrkoper. Han som talar om ekonomi och offer och så här. När vi är i förskolan, då är du en. När du kommer hit är du en annan. Samma för mig. Jag är också pastor när jag kommer hit. Nu tror jag är pastor utanför kyrkan också. Men det är så lätt att vi tar en roll och ett språk som människor förväntar sig att vi ska ha. Och visst, vi behöver det, men vi får akta så att det inte blir oäkta. Utan att ändå spegla dem vi är. Jesus hade inga roller, han var densamma. Han fjäskade inte för de skriftlärda och fariserna. Han sa, vi är skriftlärda och fariser. Jag har den med det. Vi är skriftlärda och fariser. Ni hycklare. Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser det vackra ut, men inuti är de fulla av det dödas ben och all slags orenhet. Undrar vad någon skulle sagt om jag hade gått in i ett sånt sammanhang och ställt mig och sagt, vi är, här finns inget liv. Det ser vackert ut på utsidan. Ni har alla segertoner, alla salmer. Ni har alla altare, alla attiraljer, attribut, kors, allting. Men här finns inget liv. Hade människor tänkt, vem tror hon att hon är? Och ändå var det här som Jesus gjorde, knivskarpt. Hela tiden ett ord som skilde ande, själ, hjärta och märg och ben åt och blottlade själens innersta. Av en enda anledning, att människor skulle bli frälsta och fria. Jag ska summera det som jag har talat om. Och så skulle jag ändå vilja avsluta med vem Jesus är. Det står också där. Han säger att han är sanningen, vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Jag tror jag har med också att Jesus är den unike, har jag inte det? Där. Flytta mig och vägen. Ser ni? Jesus är den unike. Ingen har talat. Ingen har handlat. Ingen har varit som han. Osjälvisk som ingen annan. Kärleksfull som ingen annan. Sann som ingen annan. Orädd som ingen annan. Barmhärtig som ingen annan. Det kan vi säga att Jesus, han är. Jag skulle vilja avsluta med att läsa ett bibelord gemensamt. Ett till fram. Där. Jag skulle vilja att vi läser högt tillsammans. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fast han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herre. Halleluja, visst är det ett mäktigt ord. Helt fantastiskt. Och samtidigt skapar en sån nöd i mitt hjärta. Därför att jag vet att en gång där borta i himmelen, en gång då Jesus har kommit för att hämta oss, en gång då han har gjort hela jorden ny, en gång där ska alla knä få böja sig. Och jag vet att mina knän, de kommer att böja sig. Och jag kommer att gå ner och jag kommer att säga: Jesus, du är min Herre, du har alltid varit min Herre. Jag älskar dig. Tack att jag får vara här, Jesus. Tack att jag får se dig, Jesus. Åh, Jesus. Medan andra människor kommer att böja sig i fruktan. Det var sant, det var han. Jag satt och tittade på en gudstjänst för en 6-7 år sedan. Jag hade bett. Jag har sagt: Jesus, jag läser att helvetet finns. Jag vet att det är där. Men det går aldrig härifrån och ner hit. Det kommer aldrig från hjärnan ner till hjärtat. Jesus, du måste visa mig. Sitter jag och tittar på en gudstjänst med Benny Hinn på tv. Och så bjuder han fram människor till frälsning. Och människor bara strömmar fram. En del, det bara lyser om deras ansikten. En del bara gråter och tårarna bara trillar ner för deras kinder. Och alla är på väg till ett ställe. De är på väg här framme. Så att de kan få be och få bli frälsta. Och det är det precis som om helige ande bara tar tag i mig och visar mig en bild från himlen en gång. Jag ser människor strömma fram till tronen. Jag ser människor som jublar, alla färger, alla raser. Som är på väg till Jesus, till frälsaren. En del gråter av glädje när de är på väg fram. En del jublar, andra går bara tysta och bara för som en sån längtan att få komma fram. Och så helt nu så visar den helige ande mig ett helt annat tåg som är på väg på ett annat håll. Människor som ropar. Människor som skriker: jag visste inte det här. Jag visste inte att det var sant det som ni pratade om. Varför har ingen berättat för mig? Och de kunde inte bryta sig ur. De kunde inte vända och gå med till tronen. Utan de var på väg till ett evigt helvete. En förtvivlan och den smärtan som jag såg. hos de människor som gick där, den glömmer jag aldrig. Därför kan jag inte läsa det här bibelordet utan bävan. Alla knä ska böja sig. Jag längtar efter att knä ska få böja sig som känner Jesus som frälsare. Håll till fruktan av att man vet att man är dömd. Jag vet att Jesus vill detsamma. Han längtar långt mycket mer än vad vi kan göra. Efter människor. Han vill ge oss möjligheterna, han vill ge oss verktygen. Han vill ge oss modet att leva evangelium. Han vill rusta oss, lyfta oss. Visa vem han är för oss. Ge oss frimodighet. Att förnå människor runt om oss. Jesus den unike. Frälsaren den helige. Amen.